God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson och är producent och tekniker. Vi har kommit till del 26 i första Korintierbrevet. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Så ja, då har klockorna klingat ut. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att himmelen är öppen och att du kommer till oss, att du är mitt ibland oss. Herre, vi ber att du ska vara verksam i våra sammanhang, du ska vara verksam i våra hjärtan. Att vi ska få lära känna dig allt bättre. Herre, tack för att det är möjligt att lära känna dig. Och tack för att vi har tillgång till Nya Testamentet. Vittnesbördet om dig och om din vilja. Herre, hjälp oss att läsa rätt innan till att förstå och att gå vidare när vi inte förstår. Herre, vi räknar med att du har gett oss en uppenbarelsens och vishetens ande till kunskap om dig. Herre, tack för att du vägleder oss genom ditt ord. Vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Då är det som så, jag ser att det är någon här som inte har varit med tidigare, att vi är då i första Korintierbrevet kapitel 7. Och vi har gjort, kan man säga, de 7 första verserna där. Men sammanhanget i all korthet, jag säger i all korthet, det är det att man kan ju med Korintierbrevet lika väl som med de andra bibelböckerna dela upp det, inte bara i kapitel och versar, utan man kan ha olika stycken för att få bättre sammanhang i innehållet. Och så är det ju i folkbibeln som jag har, att det är ju rubriker och så är det, ja, det är alltså uppdelat inte bara i kapitel och versar, utan det är också ditsatta rubriker. Och man tänker kanske inte på det, men det är klart att de där rubrikerna styr lite grann sedan när man läser, så det är på gott och ont. Ska vi göra som vi gör nu, att vi ska fördjupa oss i det här, så ska vi helst sätta rubrikerna själva. Men i regel är de där rubrikerna så enkla och så tydliga så att de är nog snarare till hjälp än att de skälper på något sätt. Men i alla fall så kan man ju dela in då till exempel första Korintierbrevet på lite olika sätt. Och läser man kommentarer så ser man då att det är indelat på olika sätt. De olika bitarna hänger ihop på olika sätt. Nu finns det en exeget som heter Raymond Collins som har behandlat första Korintierbrevet på ett sådant sätt så att han tycker sig se att det egentligen är predikningar som är sammansatta. Alltså 7 stycken olika predikningar eller 7 stycken tänkta tal. Jag säger inte att det är predikningar. Det är inte så att Paulus har hållit de här talen och sedan satt ihop det. Utan han använder sig av samma retorik som om han vore närvarande i Korint och talade till dem. Och då är det 7 stycken sådana olika tal. Och ett tal, det sträcker sig då ifrån kapitel 5, vers 1, till och med kapitel 7 ut, alltså kapitel 5, 6, 7. För de 3 kapitlen hänger liksom ihop. Och det börjar då med att det har begåtts otukt i församlingen och han skriver om det här. Det verkar som att det han egentligen är ute efter här, det är att man ska i församlingen, i det heligas gemenskap, kunna lösa sånt här internt. Och man ska inte, som han säger när han kommer in i 6 kapitlet, dra varandra inför världslig domstol. Det är ett underbetyg alltså till hela församlingen. Först och främst till deras handlingssätt, men också till deras brist på förståelse av vad en kristen församling är och hur det ska fungera. Sen så kommer han då till den 12:e versen, 6 kapitlet, 12:e versen, där det handlar om att kroppen är den helige andes tempel. Och då är det som att här undervisar han om kroppen på ett inledande sätt. För att sedan i kapitel 7 konkretisera det här i hur människor lever tillsammans i äktenskap eller om man nu är ogift. Och det är där vi är nu då. Och då hade vi gjort de 7 första verserna i 7 kapitlet. Och en sak som styr vårt sätt att förstå det sjunde kapitlet, det är det som står i första versen. Och det här har jag som sagt gått igenom, så jag fördjupar mig inte i det, men vi måste ändå ha med det, känner jag här inledningsvis. I fråga om det ni skrev, svarar jag, alltså skriver Paulus, och så kommer det. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, och så vidare. Då är det så att traditionell tolkning har varit den att det är Paulus som säger det här. Att det Paulus alltså har en hypotes som säger att det är bäst att inte röra vid en kvinna. Alltså underförstått, det är bäst att leva ogift. Och tänker vi oss att den här tesen kommer ifrån Paulus, att det är Paulus som säger det här, då präglar det tolkningen, förståelsen av hela sjunde kapitlet. Och det blir en ganska, ja, man kanske till och med skulle kunna säga att det blir en ganska negativ tolkning. Det blir en pessimistisk tolkning utav äktenskap, utav samliv och så vidare. Nu är det bara det att Collins menar att det är inte alls Paulus som säger de här orden. Det är visserligen bäst att inte röra en kvinna. Det är bäst att inte röra en kvinna. Det menar han, och jag tror att han har rätt, han har fog för det. Han menar att det är ett korintiskt slagord. Alltså grekerna och hedningarna i Korint hade olika slagord, och de här slagorden tar Paulus upp i första Korintsebrevet och knyter an till. Du kan se i sjätte kapitlet vers 12. Där står det inledningsvis, allt är tillåtet. Och det kommer in på några andra ställen. Det är också sånt där korintiskt slagord. Att i Korint, där man ville leva i frihet och där man själv skulle få bestämma över sitt liv och göra vad man ville. Där fanns ett sånt slagord, det fanns en sån tes, så att säga, att allt är tillåtet. Och när Paulus plockar upp det där ordspråket, allt är tillåtet, så argumenterar han inte emot det. Utan han säger, allt är tillåtet, men allt är inte uppbyggligt, säger han. Och så för han in det bibliska, det kristna sättet att se det här. Och så bidrar han till den diskussion som pågår i Korint. På samma sätt är det med andra slagord. Och så menar Paulus att på samma sätt är det här i sjunde kapitlet, första versen. Det är bäst att inte röra en kvinna. Ja, så låter det. Men, och så kommer hans undervisning. Som då plötsligt framstår i ett annat ljus. Den framstår som ett bidrag till en diskussion. Och det framstår som ett positivt bidrag. Man läser det inte negativt, man läser det positivt, det som kommer i sjunde kapitlet. Ja, det är bara sagt som inledning, men det, jag ville ha med det därför att det påverkar som sagt var förståelsen utav det sjunde kapitlet. Och här hör jag också till, det sa vi också förra gången, ni ser att i den andra versen då, så säger han, för att undvika otuktssynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man och så vidare. Då läser man det på det gammalt traditionella sättet, och läser man som att ja, det bästa är att leva i celibat, men eftersom vi nu är sådana som vi är, så må det väl vara hänt då att man gifter sig, underförstått, va? Men läser vi det på det här nya sättet, om man får kalla det så, då är det att i Korint talar man om att det är bäst att inte röra vid en kvinna. För det var celibatet, var ju det var någonting som var finare än äktenskapet. Och då så säger inte Paulus emot det, utan han säger, ja, jo, men det är fint att leva i avhållsamhet och så. Men, och så för han in det bibliska perspektivet, det gammaltestamentliga och nytestamentliga. Det är en undervisning som Jesus sagt, men, och så särskilt det judiska perspektivet, där är ju äktenskapet finare, om jag får uttrycka det så då, än att vara ogift. Äktenskapet sågs ju vara en del i människans kallelse att uppfylla jorden. Så Paulus för in här i det sjunde kapitlet någonting som man i Korint nu diskuterade, huruvida det var bra eller dåligt. Men Paulus menar att det är bra att föra in detta med äktenskapet och hur man lever tillsammans, man och kvinna. Och sen så säger han i slutet, och det är väl också en sån där vers då som man måste tolka. Alltså i slutet på det här avsnittet, vers 7. Det säger, men var och en har sin gåva från Gud. Den ena av ett slag, den andra av ett annat slag. Då har man läst det som att den gåvan är då celibatets gåva. Och det är svårt att argumentera emot det, för Paulus använder sig själv som ett exempel. Han säger, helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Paulus själv var ju ogift. Men var och en har sin gåva från Gud, alltså underförstått. Detta är den gåva som jag har fått från Gud, att leva ogift. Men jag tror att man fokuserar på fel ställe där. Precis som Colin säger. Det är inte det som är poängen, att celibatet skulle vara en gåva från Gud. Utan poängen är att oavsett vilket civilstånd du har, om du är gift, frånskild, änkeman, celibatär, lever i avhållsamhet eller vad det än var. Oavsett det så ska du ta emot ditt liv, ditt civilstånd och ditt liv som en gåva ifrån Gud. Alltså alldeles oavsett, det är inte civilståndet som är det viktiga, utan det viktiga är, och det är dit Paulus vill ha det, han vill att alla ska förstå att de är införlivade i Jesus Kristus och att man lever i äktenskap med Jesus, så att säga. Oavsett vad man har för civilstånd. Det är hans poäng. Och var och en har fått olika gåvor. Var och en har fått sin gåva. Någon har fått gåvan att vara gift. Någon har gåvan att vara ogift. Och även om man skulle vara skild eller man skulle vara änka eller änkeman. Så det ska man också ta emot. Så ska man ändå ta emot sitt liv som en gåva ifrån Gud. Sin kallelse ska man leva. Det tror jag är hans poäng. Sen kommer vi då till den nya här då, som vi inte har varit inne på tidigare. Då har vi kommit till vers 8, så första Korinthierbrevet vers 8. Och ni ser, det är ett ganska långt kapitel. Men vi gör väl som så att vi tar vers 8 till 11 till att börja med. Jag läser där alltså, Folkbibelns översättning. Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de inte kan leva avhållsamt ska de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. De gifta ger jag en befallning som inte är min, utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Här vänder sig alltså Paulus till de ogifta, står det här. Och då heter det på grekiska tois agamois. Tois agamois, det är dessutom maskulinum. Då är bara frågan, då kan de ogifta här vara, det kan ju vara unga män som ännu inte har gift sig. Det kan vara frånskilda män. Det kan vara män som lever i celibat, avhållsamt, tois agamois. Och det kan vara änkemän. Alla fyra kategorierna kan sorteras in under tois agamois. Ensamstående män. Och vi vet inte vad det är, vilka det är som Paulus syftar på. Men jag hade en tes som jag inte gjorde färdigt förra gången, som jag också hörde från Collins. Och som jag har ägnat ganska många timmar åt faktiskt. Hur dråpligt det än kan verka. Men det är alltså, vad var Paulus eget civilstånd? För det verkar som att Paulus här också i vers 8 tar sig själv som ett exempel. Precis som han gjorde i vers 7. Han säger, han vill ju att de ska förbli som han. Att de förblir som jag. Men hur då är Paulus då? Nu tror jag fortfarande att det är underordnat. Det viktiga är att vara som han, det är att leva tillsammans med Jesus Kristus varje dag. Men ändå. Paulus kan ju knappast ha varit en ung man. För brevet är skrivet år 54. Om man tror att Paulus var född ungefär samtidigt som Jesus. Kanske, ja, ungefär samtidigt som Jesus, kanske något yngre. Han borde alltså ha varit i 50-årsåldern åtminstone, kanske lite till. Då är man inte en ung man, särskilt inte vid den här tiden. Så det kan knappast vara det. Frågan är då om han menar att han är frånskild. Ska jag komma tillbaka till det alldeles strax. Men det är väl knappast. Vi ska se här nu. Jag tror jag backar bandet lite grann. För jag hade en sak till här nämligen som distraherar mig nu. Det är att han var inte någon ungdom, sa jag. Titta i Matteus 19. Där finns ett ord som hör hemma i sammanhanget och som brukar också citeras, anges som ett argument. Matteus 19, vers 10. Jesus får ett tilltal här ifrån... Jesus säger i vers 11, alltså Matteus 19, vers 11. Inte alla förstår det ordet utan endast de som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig därför att de är födda sådana. Och de som inte kan det därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta må ta det till sig. Det är ju ett Jesusord. Och det brukar ju då anföras att det där finns de som har den gåvan, står där. Och så plockar man in det då i första Korinthierbrevet 7 hos Paulus. Att han skulle ha den gåvan. Men då ska vi komma ihåg det att när Jesus säger det här. Då var inte Paulus någon kristen. Paulus var ju kanske 35 år ungefär. 35, 40, ja 35 år när han blev omvänd när han mötte Jesus. Så det ordet kan ju knappast ha haft någon giltighet för Paulus. Som ju inte var kristen. Varför skulle han lyssna inte på Jesus? Han menar ju tvärtom att Jesus har fel i allting. I den judiska traditionen, och dessutom var ju Paulus rabbinlärjunge, så var det, som jag sa förut, närmast en plikt att gifta sig. Det skulle vara mycket underligt om Paulus inte var gift när han hade mött Jesus vid 35 års åldern. Där är alltså haken. Vi vet inte det här, men det här är liksom det logiska resonemanget. Det skulle vara mycket underligt om han var en sån avancerad rabbinlärjunge så att han satt vid Gamaliels fötter och hade hedersuppdrag att förfölja de kristna i Damaskus och ändå var ogift. Det var som sagt var närmast en plikt att vara gift och skaffa många barn dessutom. Ja, vi säger då att han var gift. Kan man tänka sig, jag går tillbaka till första Korinthierbrevet. Man kan då tänka sig att han i samband med sin omvändelse har förändrats, förvandlats så mycket, denne käre Paulus, att hans hustru helt enkelt har övergivit honom. Det är ju inte en tanke som man har hört tidigare, men den är ju rimlig när vi nu tänker högt så här. Det kan ha varit så att Paulus var övergiven, alltså var en frånskild. Ifrån 35-40 års åldern, när han började resa till exempel. Det finns också en teori som säger att hustrun inte var med på resorna utan hon var hemma. Men där börjar argumenten bli så svaga så att man kan nästan inte använda dem. Det blir liksom en spekulation, en gissning rätt ut i luften. Det finns en liten bibelvers i Filipperbrevet där Paulus säger att han ska hälsa sin trofaste medarbetare. Och där en av kyrkofäderna menar att det kunde ha varit hans hustru. Återstår att Paulus skulle kunna ha varit änkeman. Och ju mer jag läser det här kapitlet och funderar på det, desto mer lutar jag åt det som Collins också skriver, att det är sannolikt att han var änkeman. Och det är inte omöjligt om man är 50-55 års åldern att han skulle varit änkeman. Och då betyder egentligen det som står i vers 8, de ogifta, alltså tois agamois, det skulle alltså kunna översättas med änkemän. Och plötsligt blir det rätt så logiskt också det som följer här. För då vänder han så här till änkemännen och änkorna, säger jag. Att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de, det vill säga änkemännen, inte kan leva avhållsamt så ska de gifta sig. Eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. Det finns några sådana här saker som jag har tänkt på när jag läser de här kommentarerna. Till exempel när han skriver bröder. Han skriver ju ofta till bröderna. I Thessalonikerbrevet såg vi det också i Korinthierbrevet. Tois adelfois. Då är det ju som så att det ordet är inte bundet till maskulinum, till bröder. Utan det borde rätteligen, som en av kommentatorerna skriver också, översättas med till bröder och systrar. För det ger bäst förståelse för vår tid. Och det förvånar mig när vi ändå har en sånt genusperspektiv som vi har i vår kultur, att man inte översätter bröder med bröder och systrar eller syskon då. På samma sätt med det här. Här skulle man mycket väl kunna översatt till änkemännen och änkorna. Det har varit helt riktig översättning, men jag har inte sett det i någon översättning. Så att översättarna väljer hur de vill översätta. Och det är självklart att de måste göra så, men deras val är ju beroende av deras förståelse. Och man kan ha olika förståelse, som ni ser. Om du nu tittar vidare då, vers 9, alltså, så blir ju den ganska logisk. Om de inte kan leva, om änkemännen inte kan leva avhållsamt, så ska de gifta sig. Det där med att då kan de gifta sig, det har han ju som en utgång på flera ställen. Titta i vers 2. Där står det ju, för att undvika otuktssynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Sen tittar du i den versen som vi läste, ja, vers 9. Titta vidare i vers 28. Men om du gifter dig syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig så syndar hon inte. Vers 36. Ja, den är lite komplicerad, men den ska vi återkomma till. Det tar bara slutet på vers 36 då. Han syndar inte, låt dem gifta sig. Och vers 38. Den som inte gifter bort henne gör nog... från början, vers 38. Alltså, den som gifter bort sin ogifta dotter gör något bra. Och vers 39. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig. Så ni ser att han är ganska frikostig med det, va? Och det här... Alltså det vi talar om nu tycker jag man måste ha klart för sig. Det är egentligen det vi kallar för själavård. Och för egen del så förstår jag det som så. Det kommer vi upprepa här, tror jag, lite längre in i texten. Att jag ser det som att man och kvinna ingår ett äktenskap som ska räcka livet ut. Alltså man ska inte skilja sig. Om man skiljer sig så ska man inte gifta om sig. Det är så att säga vad ordet säger. Men utifrån, och därför så viger jag inte några. Jag har aldrig under mina 30 år som präst vigt om några som har varit frånskilda. Fast jag har varit tvungen att ta samtal många gånger. Särskilt svårt var det vid ett tillfälle när båda som hade skilt sig inte var kristna. Och så blev de kristna, så ville de börja om ett nytt liv. Och gifta sig då, va? Och jag känner att jag måste säga nej. Så vi hade ett fint samtal där, va? Men så här har jag löst det då, va? Och jag berättar det här därför att jag tror att Paulus är i en liknande situation. Vad ordet säger är ganska tydligt. Men sen är det att vi är ofullkomliga människor. Och därför finns det något som heter själavård. Och vi måste samtala om och samtala med varje enskild människa för sig. För situationerna är så olika. Och när det då gäller omgifte, så har jag sagt så här, att jag kan inte hitta något Guds ord där det står att jag kan viga om er i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. För det är ju vad jag gör. Äktenskapet är en sakramental handling, som jag förstår det, utifrån ett bibliskt perspektiv. Jag talar inte om civiläktenskap. Jag talar om vad Bibeln lär om det här, och vad Jesus talar om det och vad Paulus säger. Jag kan inte se att jag har det mandatet, helt enkelt. Om jag ska viga människor så gör jag ju det på uppdrag. Jag gör ju det på mandat. Jag gör ju det i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Jag gör inte som jag själv tycker. Men om jag ska göra något i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, då måste jag ha ett mandat, ett ord. Finns inte. Däremot finns motsatsen, att man inte ska göra det. Det kan jag visa på flera ord. Och nu ska vi inte fördjupa oss i det här, utan att jag berättar det här, som sagt, bara för att ni ska få en förståelse av miljön här. Jag har löst det på så sätt för att jag vill inte fördöma någon. Och jag kan ju ha fel dessutom, för att tala på rabbinskt sätt. Jag kan ju ha fel i min tillämpning. Så jag säger till kontrahenterna då, att det får ni själva göra upp med inför Gud. Jag dömer inte det. Jag säger hur som jag uppfattar Guds ord, men jag överlåter till er själva att fatta det beslutet. Jag viger er inte, men känner ni att ni har frid med Gud inför det här och tycker att det här är rätt och riktigt, så står inte jag i vägen. Gå till borgmästaren. Eller för all del, det finns nog många andra präster också som man kan gå till. Pastorer. Så löser jag det, va? Jag kan tänka mig när jag läser det här kapitel 7 att Paulus är i någon liknande situation. Alltså det går inte alltid att säga exakt vad som är rätt och vad som är fel. Skulle vi säga att det är det här som är det rätta och riktiga, och det, för det gör ju Paulus kan man säga, och det gör jag också. Så måste man ändå, tycker jag, på rabbins sätt i vissa lägen säga, eller också är det tvärtom. Vet, de gör ju så, rabbinerna. Nu kommer vi lite på ett sidospår, men jag känner att det här är viktigt. De gör ju så, rabbiner, att där diskuterar man saker och ting i Guds ord och hur man ska förstå Guds ord. Och när de är samlade, rabbiner, och diskuterar det här, så har ju alla olika åsikter. Det är som det judiska, de säger det om judarna, att det finns två judar, där finns det tre åsikter. Och så diskuterar man hela natten. Man diskuterar ända tills någon står som slutgiltig segrare i diskussionen. Oftast framåt småtimmarna på natten. Och då ingår det i den som har vunnit diskussionen. Han har då också i uppdrag att sammanfatta alla timmarnas diskussion. Redogöra för argumenten, sammanfatta och dra slutsatsen med följande ord. Och så här är det. Eller också är det tvärtom. Så ska det sluta. Jag läste förresten lite rabbinska kommentarer så sent som igår. I ett annat sammanhang. Berättade för Kerstin här också. Där kommenteras det här med att ordet ska vara ett levande ord. Vad tänker ni på när ni hör att det ska vara ett levande ord? Ja, ni tänker kanske på anden eller ska vara inspirerat eller någonting sånt. Men rabbinerna tänker som så att det ordet ska diskuteras. Det ska alltid diskuteras. Man ska alltid samtala om Guds ord. Alltid bryta olika tolkningar emot varandra. Alltid hålla igång samtalet kring Guds ord. Och det viktiga är inte, säger rabbinerna här, vilka svar man ger. Utan det viktiga är frågorna. Det är de som ska analyseras. Och många frågor ska det vara. Alla ska bidra med frågor. Får gärna vara motsägelsefulla. Men då håller man ordet levande. Den dag man inte diskuterar Guds ord så är det dött. Och jag tycker det är faktiskt ett underbart sätt att närma sig Guds ord. Va? Som ger en stor öppenhet och som ger mycket ödmjukhet. Det hindrar inte att Guds ord kan vara tydligt och att jag kan ha en bestämd uppfattning. Men jag måste vara kvar i öppenheten och i ödmjukheten. Och att Herren själv, så att säga, står bakom sitt ord. Och att Herren själv verkar. Jag tycker det är ett fint förhållningssätt. Och ju mer jag vänjer mig vid det förhållningssättet, desto svårare blir det att förstå det här, alltså den här dogmatiska hållningen. Det finns naturligtvis dogmer som inte går att ge efter på, det är jag medveten om. Men det är inte det vi talar om när vi talar om det här i första Korinthierbrevet 7. Och när det är det, för det finns ju vissa sådana saker. Och det har du till exempel här i vers 10. De gifta ger en befallning som inte är min, utan Herrens. Alltså han är ju i regel rätt så mån om att skilja på när han ger råd å ena sidan. Och när han ger Herrens befallning å andra sidan. Vilket ju inte gör kraften i Herrens befallning mindre. Han säger att en Herrens befallning, att en hustru inte får skilja sig från sin man. Och att en man inte får överge sin hustru. Men lägg märke till vad det står. Samtidigt så säger han, om det ändå sker. Alltså han är införstådd med att det ändå kan ske. Och då öppnas det andra möjligheter. Men det är väl så med allting i det kristna livet. Att vi har Vi har den himmelska världen. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vi har den himmelska världen där allting är uppenbarat, där det är klart, där det är tydligt och så vidare. Och som, det ska vi följa. Men sen har vi då tillvaron i den här världen. Där allting är grumlagt, där allting är stört av synden, där vi lever i dunkel, där relationer är förgiftade och så vidare. Alltså det finns ett gap här emellan ideal och verklighet. Och då ska vi inte, menar jag, göra om idealet, sänka ribban så att säga, anpassa Guds ord eller anpassa den himmelska världen till vår egen ofta rätt så tarvliga tillvaro. Utan vi ska göra tvärtom. Vi ska sortera in under, vi ska anpassa oss till den himmelska tillvaron. Vi ska sortera in under Guds ord och under Guds vilja, så långt det bara är möjligt. Och när vi alla gör det så finner vi också varandra. Då uppstår församlingen som är byggd av Gud, på Guds ord och som lever av Guds ord. På något annat sätt kan församlingen knappast uppstå eller existera. Vi ska titta på det här med skilsmässan. Jag har några bibelord till här. Matteus 5:32. Jag ber att få hänvisa för övrigt till kommentaren i Matteus. För vi hade ju en sån då, det är ju några år sedan nu, men ändå. Då gick vi igenom det ganska noga utifrån Matteus perspektiv. Så att man kan göra som så att man tittar på det, om man nu är intresserad. Och så tittar man på det vi har pratat om förra timmen, den här timmen och nästa timme. Och så kan man lägga ihop så får ni en ganska tydlig bild. Matteus 5:32. Där säger Jesus. Då tar jag bara sista delen på den meningen. Den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Så står det. Titta också i kapitel 19. Vers 9. B. Den som gifter sig med en annan än sin hustru alltså, han begår äktenskapsbrott. Det står förmodligen på samma sätt i Markus 10, vers 12. Markus 10, vers 12. Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott. Lukas 16. Vers 18, B. Och gifter sig med en annan kvinna begår han äktenskapsbrott. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Så ni ser, det är ganska tydligt, eller hur? Säg nu inte att jag har sagt så, utan jag bara läste innantill. Så här vad Jesus säger alltså. Och det är ganska tydligt. Är det inte då rätt mycket begärt att jag som präst då, som ska vara hans redskap, står i Faderns, Sonens och Helige Andes namn och viger. Jag har haft folk som har kommit till mig och vill gifta sig. Har du varit gift förut? Ja, det är mitt sjunde äktenskap. Alltså, det går ju inte, va? Och ändå, även om man har gift sig 7 gånger, så får jag väl säga som Jesus då, att jag har 7 män har du haft och den du har nu är inte din man. Gå och synda inte mer. Men jag kan ju inte liksom bekräfta någonting som är så uppenbart emot Guds ord. Sen om andra kommer fram till andra slutsatser, så är det en tro som de får ha inför vår Herre. Tillbaka då till det här ordet i första Korinthierbrevet 7:10. Så vill jag bara liksom säga då att vi har inte bara den judiska kulturen utan också den grekiska kulturen. Så tänkte man sig, alltså den hedniska kulturen, så tänkte man sig att äktenskapet skulle vara livet ut. Det tänkte de hedna kristna i Korinth också. Det fanns i deras uppväxt. Men det finns också i Moseböckerna stadgat om skilsmässobrev. Och det finns också skilsmässor naturligtvis i den hedniska världen. Och det finns i vår tid som ni vet. Men traditionen säger i grund att äktenskapet vara till stöden skiljer oss åt, som det heter i Svenska kyrkans handbok. Det blir intressant att se, och jag fruktar det värsta att de kanske tar bort de där ordalydelserna, så att man tar bort det där med att det ska vara till stöden skiljer oss åt. Men då har man gjort om läran, då har man gjort om Guds ord. Men sån liten formulering kan göra ganska mycket. Så det vi har här alltså när det gäller det livslånga äktenskapet, det är skriftens ord. Därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Det finns andra bibelord också. Vi har skriftens ord. Vi har traditionens ord. Vi har Herrens Jesu Kristi eget ord, den uppståndne Herrens ord. Och vi har det som Paulus säger här. Inte jag utan Herren säger detta. Tydligare kan inte sägas. Sen kan man tycka vad man vill om det. Men så tydligt är det. De hade ju naturligtvis diskuterat det här då, filosoferna på torget där i Korint. Och de som hade andra ideal, till exempel att leva i avhållsamhet. Och de som var gifta med sådana som inte var kristna, det finns ju alla varianter. Det fanns säkert de som var gifta både en och två och tre gånger också på den tiden. Eller de som levde tillsammans med flera olika partners. Om inte samtidigt så bytte de med jämna mellanrum. Så den diskussionen fanns i Korint lika väl som det finns i vår tid. Men Paulus, han moraliserar inte över någon av de här människorna. Men han för in det som är Guds ord. Och han för in, vad ska vi säga, en ny, om inte en ny, så en ny på ett sätt och vis kan man säga, en ny ordning som handlar om den ordningen som råder i Jesus Kristus. Han säger också på ett ställe, det är i Efesierbrevet, jag tror vi slår upp det med Efesierbrevet. Jag hade inte tänkt att tala så här mycket om äktenskapet, men jag känner att det ena ger det andra. Efesierbrevet 5, vers 32. Då har han alltså talat om man och hustru från vers 25. Och han säger där inte bara att hustrun ska lyda sin man, utan han säger att männen ska älska sina hustrur som Kristus har älskat församlingen. Han säger att de är förenade inte bara i ett äktenskap tills döden skiljer dem åt, utan de är förenade i tron på Kristus. Att vi är, som det står i vers 30, lemmar i hans kropp. Och så säger han, denna hemlighet är stor. Och jag tror att den hemligheten där som Paulus talar om, det är det att han tänker sig det här holistiskt. Ni kommer ihåg att vi sa tidigare när vi gick igenom första Korintierbrevet om människan. Att människan är inte tre delar, så att ande och själ å ena sidan och kroppen å andra sidan kan liksom separeras. Det finns ingen kropp utan en själ. Det finns ingen själ utan en kropp. Själ och kropp hör samman. Tillsammans utgör det människan. Det är en enhet. Och denna enhet, den enhet så att de går in i varandra på ett oskiljaktigt sätt. Det är holistiskt. Det ingår i en helhet. På samma sätt, vi ska se det alldeles strax här några versar längre ner också. På samma sätt tänkte sig Paulus att när man och kvinna förenades, så förenas de på ett holistiskt sätt så att mannen är i kvinnan och kvinnan är i mannen. De blir alltså förenade i en enhet. Och ytterligare ett steg. Denna enhet i sin tur, man och kvinna i ett äktenskap, ingår i en enhet med Kristus. Så att Kristus är i mannen och kvinnan. Och kvinnan är i mannen och i Kristus. En helhet. En holistisk helhet. Där helheten, hela himlen är närvarande i äktenskapet. Och där äktenskapet ingår i den storheten som är den himmelska äktenskapet mellan himmelsk brud och himmelsk brudgum. Förenade i ett. Alltihopa. Detta är mysterium. Och mysterium heter på latin sakrament. Mysterion på grekiska. Sacramentum på latin. Och därför så har jag en sakramental syn på äktenskapet. För jag menar att Bibeln har en sakramental syn på äktenskapet. Det är alltså inte bara någonting som det kan vara i ett civiläktenskap där man ingår ett kontrakt eller avtal eller vad man vill kalla det och så kan man liksom bryta det och så vidare. Det här är en annan dimension. Men när det är sagt så är det ju fortfarande så att vi lever i den här världen och det är det Paulus nu skriver om. Så jag hoppas att ni förstår att det jag ger er är en bakgrund eller ett sammanhang så att vi ska förstå den här diskussionen. Det är alltså inte bara så att Paulus säger att ja, man får inte gifta om sig och så är det en lag och så är det färdigt med det och bryter man det så är man, vet, så enkelt är det inte. Utan det är insatt i ett mycket, mycket större sammanhang, mycket större gemenskap så att säga, ett holistiskt sammanhang. Dessutom så säger han här då att han ger det här som en befallning i vers 10. Så det är både skriften, traditionen, den uppståndne Herren och en befallning ifrån Paulus. Parangello på grekiska befallning, ett starkt uttryck, ett starkt ord. Så nu har Paulus så sagt då till änkemännen och till änkorna att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om det nu inte går, alltså själavården, ja då är det bättre att de gifter sig då. De gifta ger en befallning som inte är min utan Herrens. Att de ska förbli gifta tills döden skiljer dem åt. Men nu har jag sagt det till dem. Nu går han över till en annan kategori människor här från vers 12 till och med vers 16. Då handlar det om de som är gifta med sådana som inte är troende. Och det är ju inte svårt att förstå att det kunde vara på det sättet vid den här tiden. För när Paulus kommer med evangeliet till Korint, det är bara 4 år innan det här brevet är skrivet, så kommer evangeliet för första gången till Korint, 4 år tidigare. Så det är massor med människor som tar emot evangeliet och de här massa människorna som tar emot evangeliet, de är naturligtvis både änkemän och änkor och de är frånskilda och de är omgifta och de är celibatärer och så vidare. Så hela högen av uttryckare så kommer ju in i församlingen. Och det är inte några bekymmer. Och det borde inte vara några bekymmer idag heller. Det Paulus gör när han skriver om de här regleringarna, om vi ska kalla det så, det är ju ordningarna i Guds församling. Och då finns det ju så att då är det alltså människor här som är gifta med sådana som inte är troende. Och de undrade ju naturligtvis hur de skulle leva. För det diskuterades också i församlingen i Korint. Och det kan ju det diskuteras och ha betydelse i våra dagar också. Jag vet när vi hade som flest celler här i Värnamo församling så var det ju inte bara ett tillfälle eller ett fall om jag säger så, utan det var ju ett antal kvinnor framför allt som var med i cellerna och som hade och har fortfarande män som inte är kristna. Och då kan man tycka att det är väl inget problem. Nej, så länge den icke-troende mannen inte tycker det är något problem. Men i cellerna och i den gemenskapen som fanns och som finns, där vi vill leva som lärjungar och leva ett heligt liv, där vill man ju av hela sitt hjärta följa Jesus. Och om man av hela sitt hjärta vill följa Jesus, då är det klart att det kan bli problem i förhållande till en icke-troende. Som vill ju att man helt och hållet ska följa en icke-troende. Eller åtminstone kompromissa på något sätt med sin tro. Så problemet är ju lika akut idag som det var på den tiden. Men vi ska läsa vad Paulus säger och så får vi se hur mycket vi hinner kommentera. Från vers 12 alltså. Till de andra säger jag, inte Herren. Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru. Och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga. Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? De där principerna, om du kan se dem mellan raderna, det som han säger här, de är helt i linje med det som han har sagt tidigare och det som jag har försökt redogöra för. Helt samma linje. Och det han säger i de här verserna 12 till och med 16 är framförallt tre stycken påståenden eller tre stycken kommentarer. Den första kommentaren, och vi hinner kanske bara med den, vi får se. Den första kommentaren, det gäller helighet. Helighet. Den kristna människan är ju heliggjord. Alltså en kristen människa har ju tagits ut ur den här världen genom tron. Tagits ut ur den här världen, blivit medborgare i Guds rike, avskild. Ordet helig betyder ju avskild, är heliggjord. Men hur är det då med den som inte är troende? Ja, det säger ju Paulus här. Han säger att den judiska, alltså han säger ju att den icke-troende är helgad genom sin make eller maka. Ser ni att det står så? Och det bygger ju då på samma utgångspunkt som vi har haft tidigare, nämligen att en man ska överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Det är vad ordet säger. Oavsett vilken tro de har, så blir de förenade till ett. Det ligger på skapelsens ordning. Så det betyder att om den ena parten blir en kristen, så är båda avskilda, heliga, helgade i Guds ögon. Det betyder inte frälsta, jag ska komma tillbaka till det. Men de är heliga i den meningen att de är märkta med Gud. Därför mannen och hustrun, de är förenade till ett. Det är inte två individer. Det är en gemenskap. Den gemenskapen tillhör Herren. Herren har ingång i det gemenskapen, i det äktenskapet, genom den troende. Så här står det, säger man under själva vigselakten i den judiska traditionen. Då säger brudgummen till sin brud: du är nu helig för mig. Det vill säga, du är nu avskild för mig. Ganska fint ord. Det betyder alltså att de förenas i, med och under det förbund som Gud ingick med Israels folk. Gud ingick ett förbund med Israels folk. Mannen och hustrun förenas och ingår också i det här större förbundet. Du är nu helgad för mig. Vi är nu helgade i det förbundet som Gud har ingått med oss, det utvalda folket. Paulus skriver: ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Titta i andra Mosebok 29. Så ska du få se att den här principen, lärdomen, kommer ifrån skriften. Andra Mosebok 29. Vers 37. Det handlar inte om äktenskapet, men det handlar om helighet. I 7 dagar ska du bringa försoning för altaret och helga det. Altaret blir då högheligt, och var och en som rör vid det blir helig. Ser du det? Det är alltså inte så att altaret blir oheligt eller orenat om en oren människa rör vid altaret. Utan det är tvärtom. Den orenade blir helgad. Läs det en gång till så ser du det. var en som rör vid högaltaret blir helig. Tredje Mosebok. Det är alltså tvärt emot vad många västerlänningar tänker. Eller vad kanske du också har tänkt spontant. Tredje Mosebok kapitel 6. Vers 18. Alla av manligt kön bland Arons barn skall äta det. Det skall vara deras eviga rätt av Herrens eldsoffer från släkte till släkte. Och så kommer det. Var och en som rör vid det blir heligt. Jag har ett ställe från Nya testamentet också, Romarbrevet. Romarbrevet 11. Vi ska se vad det står där. Vers 16. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Det handlar då om det judiska folket som är helgat åt Herren. Och vi hedningar, vi är ju då inympade i det här folket. Och så blir vi också heliga på det sättet. Så det är den tanken som ligger bakom. Om du tittar då i vers, nu är tillbaka i första kor 7. I slutet på vers 14. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga. Alltså barnen ingår ju också i äktenskapet. Det är de som är ett kött. Jag sa det att jag läste rabbinerna här om dagen, eller igår till och med. Och då var det just det här stället som jag läste om, att en man ska överge sin far och sin mor, hålla sig till hustru, och de ska bli ett kött. Då står det på hebreiska, de ska bli en kropp. Ett kött och en kropp. Och så långt är det inte så svårt att förstå. Men sen är rabbinas kommentar att denna en kropp, det är deras barn. Det är i barnet som de förenas. Man och hustru ska bli ett kött. Det betyder då, förutom det jag har sagt, att, eller bli en kropp. Det blir att de blir förenade i barnet. I den kropp, nya kroppen. Och därför är barnalstringen någonting som är en förpliktelse. Någonting som är viktigt i den judiska tron. Rätt fin tanke. Men den tanken, det är ju det som ligger bakom det som står här. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga. Jag ska ge ett exempel på just den där versen, på hur man kan förstå den där versen helt olika. Jag stöter ju gång efter annan på frikyrkliga vänner, baptistiska vänner. Alltså sådana som inte tror på barndop och som inte vill ha barndop. Och så när vi diskuterar, och när jag diskuterar med dem som är lite kunniga i alla fall, så kommer den här versen upp. Och så säger man så här, men Paulus säger ju att barnen är heliga. De är inte orena, utan de är heliga. Och därför behöver de inte döpas. Jag gick fundera länge på det. Och sen såg jag något helt annat. Ja, det är riktigt det som Paulus säger. Barnen är heliga. Ja, men det är därför de ska döpas. Det är inget hinder för att de ska döpas då. Alltså två helt olika förståelser av samma vers. Och ingen kan säga att den ena är rätt och den andra är fel. Man drar bara olika slutsatser. Men hur som helst. Min slutsats skulle vara här. Nu är det inte, handlar inte det här. Det här är ju inte en doptext, va? Så det handlar inte om det, va. Men här principen är alltså att den otroende mannen är helgad genom sin hustru. Eller genom den otroende är helgad genom den troende. Och deras barn betraktas inte som orena i församlingen. För vi talar ju om en helig gemenskap. Utan de är helgade de också i församlingen. Min slutsats är, alltså ska hela hushållet döpas. Någon annan drar en annan slutsats. Men det kan vi lämna därhän, för det handlar inte om dopet som sagt. Men det handlar om helighet. Men jag tycker det är en tänkvärd tanke det här med heligheten, eftersom vi tycker att, eller tänker att, om jag som är oren kommer vid någonting som är heligt, så förstör jag det. Är det tvärtom? Sök dig till det heliga. Sök dig till Guds ord och sök dig till nattvardsbordet. Sök dig till förlåtelsens ord och ta del av det istället och bli förvandlad. Så vi får göra en omvändelse i skallen om vi nu inte har tänkt fel. Det här var den ena kommentaren som Paulus har. Den andra kommentaren, den handlar om kallelsen att leva i frid. Kom ihåg nu sammanhanget. Här är en otroende som lever med en troende. Hur ska vi hantera det? Paulus säger, vi är kallade att leva i frid. Och frid heter ju på hebreiska shalom. Shalom är en gåva från Gud. Shalom betyder helhet, balans, fulländning. Det är det perfekta tillståndet så att säga. Det är en gåva ifrån Gud, men det är också en kallelse från Gud. Allt det som du och jag har fått som gåvor ifrån Gud är samtidigt en kallelse ifrån Gud. Helighet är en gåva ifrån Gud, men det innebär att du är kallad att leva ett heligt liv. Friden är en gåva ifrån Gud, men det innebär att du ska leva i frid. Och då så säger Paulus helt enkelt, om en otroende vill leva med en troende i frid, så må det ske. Och då vandrar man i den kallelsen. Om de inte vill det, om man inte vill vandra i frid, så låt dem skiljas. För vi är kallade att leva i frid, inte i ofrid. Och sen den tredje kommentaren, vi hinner nog med det också då. Det är att det kan ju vara så att de som är otroende eller de som ännu inte tror kan komma till tro. Oddsen är ju till och med rätt så höga om man tänker sig att den otroende är helgad. Gud är närvarande i deras äktenskap. Och den otroende har sagt ja till att leva i frid. Ja, men då är inte steget långt borta till att man blir en kristen i nästa steg. Det här är ett skäl till att leva tillsammans med den som inte är troende. Och be om att den otroende ska bli en troende. Så slutar han med de här orden. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Så slutar det där avsnittet. Och då, när man läser kommentarerna, så är det återigen det som jag sa här med barnen som är helgade. Det finns två olika sätt att tolka det här. Och de är nästan motsatta. Det finns ett pessimistiskt sätt. Det finns ett optimistiskt sätt och det finns ett pessimistiskt sätt. Och du får olika tolkningar beroende på om kommentatorn har ett optimistiskt sätt eller ett pessimistiskt sätt att förstå det hela. Båda läsesätten är möjliga. Den optimistiska sättet att förstå det här, det är förstås att den otroende är helgad, vill leva i frid och kommer att bli frälst. Det är det optimistiska. Den pessimistiska tolkningen, den leder ju till att nej, men det går nog inte, alltså kan vi skilja oss. Båda tolkningarna är möjliga. Jag lämnar det till dig själv att fundera vidare på det. Jag föredrar ju den optimistiska, det måste jag ju säga. Och jag föredrar den så mycket så jag skulle till och med kunna säga, om någon kommer med den pessimistiska tolkningen och vill ha det som ett skäl för att skilja sig, så skulle jag nog sätta dig i fråga. Jag skulle försöka vända på det. Ja, men nu ska du se det på det här sättet, skulle jag säga. Men som ni märker, vi rör oss inte enbart inom dogmatiken, utan vi rör oss i tillämpningar. Vi rör oss i själavården, i det pastorala handlingssättet. Och då kan det bli olika i slutänden. Och Gud var det lovad för det.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över första Korintierbrevet och det här var del 26. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så att säga live, så kan du göra det på tisdagar klockan 18.30. Och sen så då går det i närradion på måndagar klockan 19. Du kan också höra det på webben. Du går in på Värnamo församlings hemsida och där kan du klicka dig vidare till bibelförklaringar. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och härefter så kommer sändning ifrån Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Jag önskar dig en skicklig skön fortsättning på kvällen och en skön vecka som kommer. Hej då!